Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, vare med oss i sanning och kärlek. Temat för vår predikan är Jesus, världens ljus. Och vi ska som predikotext läsa den vers som i bibelkalendern finns angiven som predikotext för 13 dagen. Eftersom det endast fråga om en vers så kan ni förbli sittande. Och vi läser från Johannes evangeliums 8:e kapitel, vers 12. Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen. Vi ber med orden från en fornkyrklig hymn. O Kristus, du som ljuset är, dig kan ej mörkret komma när. Vi skådar upp i tro till dig, när solens ljus fördöljer sig. Amen. Vi firar ju idag 13 dagen, som vi har fått höra. Och på den här högtiden krockar två teman, eller firningsämnen. Som vi hörde av Ola så har 13 dagen en mycket gammal tradition. Den har kallats för epifania. Det betyder ungefär uppenbarelse, att ljuset går upp. Och det syftar då i detta sammanhang på Jesu födelse, hans dop och hans framträdande i världen. Det vill säga början av hans offentliga verksamhet. I den tidiga kyrkan var epifania den högtid som tillägnades Jesu födelse. Och något egentligt julfirande fanns då ännu inte i anknytning till den 25 december. Det andra finningsämnet för 13 dagen, speciellt för den västliga delen av kristenheten, är de vise männen. Och dagen kallas i vissa länder för heliga tre konungars dag. Vi brukar uppmärksamma båda dessa teman. Ibland firar vi epifania och ibland predikar vi utifrån berättelsen i Matteus 2, det som vi hörde som vår evangelietext, om de vise männens besök hos Jesus barnet. Men denna gång ska vi stanna inför en typisk epifanietext. Jag är världens ljus, säger Jesus. Och vi har ju också idag uppmärksammat de vise männen genom våra salmer och genom texterna. Så att vi ska nu gå över till en epifanietext, alltså jag är världens ljus. Vissa bibelutläggare menar att Jesus uttalade dessa ord i samband med en soluppgång. Jag är världens ljus. Och så visar han säkert på solen som höll på att gå upp. Det är ju inget vi kan säkert veta att det förhöll sig så. Men Jesu ankomst i världen, den liknas vid en soluppgång av Zakarias i hans lovsång i Lukas 1. Och jag tycker att det här är en av de vackraste ställen som finns i Bibeln. Zakarias talar om sin son Johannes på följande sätt. Och du barn ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga, och styra våra fötter in på fridens väg. Johannes skulle gå före Herren, det vill säga Kristus, och bana väg för honom. Men det är genom Kristus som solen gick upp. Evangelisten Johannes skriver om Johannes döparen i Johannes 1, 1:a kapitlet av hans evangelium. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Så skriver alltså evangelisten eller aposteln Johannes, i sitt evangelium, där han blickar tillbaka på sitt liv som en Jesu lärjunge. Och sedan skildrar han i evangeliet hur Jesus kom med ljus till människorna. Hur gick det till? Detta med att Jesus är världens ljus, det är ett återkommande tema i Johannes evangeliet. Det är inte bara i kapitel 8 i vår predikotext som Jesus kommer med anspråket på att vara världens ljus. Vi kan lyfta fram ett par andra ställen. Till exempel i kapitel 9 säger han: när jag är i världen är jag världens ljus. Och kapitel 12 finns också ett par ställen: tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Och jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. När vi läser Johannes evangeliet och de andra evangelierna, så ser vi på vilket sätt Jesus var ett ljus för världen. Hur gick det till rent praktiskt? Hur tog det sig uttryck? Vi kan till exempel tänka på berättelsen om den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, som det berättas om i Johannes 4. Hon som hade levt ett otuktigt liv, men som Jesus tar sig tid att samtala med. Och hon kom till tro tillsammans med många andra i staden. Han lyste upp mörkret i hennes själ, och hon blev övertygad om att han var världens frälsare. Hennes liv fick en mening. Och vi kan också tänka på den sjuke mannen vid Betesda-dammen. Han som hade varit sjuk i 38 år. Och som Jesus botade på sabbaten. Eller så kan vi tänka på berättelsen som omedelbart föregår vår predikotext. Berättelsen om Jesus och äktenskapsbryterskan. Hon som hade blivit tagen på bar gärning. Det såg onekligen mörkt ut för henne. Även om judarna inte hade rätt att döda någon, eftersom de var under romerskt styre, så var i alla fall hennes rykte förstört för alltid. Hon var en lättfotad kvinna. En dålig kvinna. Men denna kvinna, så dålig hon var, fick ta emot en friande dom av Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Egentligen så utgör Johannes evangeliet en enda lång kavalkad av episoder där Jesus kommer med ljus till människor. En av de sista som får ta emot detta ljus var ju den botfärdiga rövaren på korset. Så alltså Johannes evangeliet är sprängfyllt med sådana vittnesbörd. Men det finns ett ställe hos Matteus i det fjärde kapitlet som vi ska lyfta fram, eftersom det är en direkt uppfyllelse av Jesajas julprofetia i det nionde kapitlet. Ni vet den profetian som kulminerar i orden: "Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given", och så vidare. I denna profetia hos Jesaja kontrasteras ljus och mörker på ett sätt som förutsätter Guds ingripande. I kapitel 8 skildrar Jesaja folkets avfall mot Gud och den kommande domen genom den assyriska kungen. Det är kris både i Israel och Juda. Och det är detta mörker som Jesaja utbrister. När de säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om det inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrånad för dem. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Är det inte skriften man ska gå till för att få ljus i mörkret, för att få upplysning? Jesaja fortsätter med sina domsord, och nu blir det om möjligt ännu värre, ännu mörkare och dystrare. Av de här orden ser man hur illa det verkligen är ställt med folket, med hans samtid. Och vågar vi säga hur illa det alltid och överallt är ställt med människor som vänder Gud ryggen. De ska dra genom landet, hårt ansatta och hungrande. Och när de hungrar ska de brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden. Men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker. Efter detta avsnitt följer något som är så typiskt för Jesajas bok. Det är en helomvändning. Ni som har läst mycket i Jesaja har kanske lagt märke till hur det hela tiden där växlar mellan lag och evangelium. Ena stunden kan Gud säga till sitt folk: du är dödens egen, jag ska döda dig. Och i nästa stund ömmar hans hjärta för folket igen. Och han säger: jag älskar dig, kom hem. Kom till mig. Hela tiden är det domsord och löfte om frälsning, lag och evangelium. Och också här, efter att Jesaja har sagt att folket är utkastat i det tätaste mörker, så följer ett men. Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte har givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden, som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågare stav bryter du sönder, liksom i Midians tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Och sedan följer de välbekanta orden: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Vilken kontrast är inte detta mot domsorden som avslutade kapitel 8. De är utkastade i det tätaste mörker, men det skall inte alltid vara så. Ty, eftersom ett barn blir oss fött, ty Jesus kommer. Om vi nu går till Matteus 4 så ser vi hur denna profetia går i uppfyllelse på ett mycket konkret sätt. Vi ser hur Jesus blir ljuset för människorna i Sebulons och Naftalis land, för människorna i hedningarnas Galileen. Matteus skriver på följande sätt: när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten Jesaja: Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. När Jesus bosatte sig i Galileen, då kom ljuset dit. Det föraktade folket med mindervärdeskomplex fick ta emot hans kärlek och välgärningar, som vi kan läsa om längre fram i kapitlet. Han botade sjuka, han undervisade dem om himmelriket. Och han kallade en del av dem till lärjungar som senare skulle bli apostlar och utgöra en helt enastående grupp av människor inom kristenheten. De var alla galileer, möjligtvis med undantag av Judas Iskariot. Redan detta faktum, att apostlarna var galileer, det ger ju hedningarnas Galileen mycket stor ära. Men något mycket större förärades Galileen genom Jesu egen vistelse där. Han var ju Gud själv och något mycket större än alla apostlar. Med honom kom ljuset till dem som satt i mörker, de som var föraktade. Med detta ljus, Jesus Kristus, kom inte bara till Galileen, utan det spreds över hela landet och senare genom hans apostlar över hela den kända världen. Och ytterligare lite senare kom detta ljus också till hedningarnas Norden och till hedningarnas Finland. Också här satt människor i mörker och dyrkade sina asagudar. Men så kom ordet om Kristus hit, och med detta ord kom ljuset. Hur ser det ut idag i vårt land, kan vi fråga. Ja, vi kan kort konstatera att om hedendomen fick vika undan för Kristi ljus, så är det dessvärre så nu att Kristi ljus får vika undan för nyhedendomen. Ljuset håller allt mera på och försvinner. Hedendomen är på väg tillbaka och tar sig uttryck i fria aborter, tal om aktiv dödshjälp och samkönade förhållanden. Ungdomen kämpar med frågor om livets mening. Fler och fler blir utslagna. Man kämpar med alkoholproblem och olika slags andra beroenden. Unga människor med livet framför sig väljer att själva avsluta det. Vi nås av nyheter om familjefäder som begår förfärliga mord på kvinnor och barn, på sina hustrur och sina barn. Och man frestas att slentrianmässigt fråga, vart är världen på väg? Men vi behöver inte gå längre än till oss själva för att se detta samma mörker inom oss själva. Det är samma mörker som griper omkring sig också i vårt inre. Visst kan det andra uttryck. Visst kan vi stoppa de onda tankarna i tid och inte låta dem ta sig uttryck också i ord och handling. Och visst är vi så pass rädda om vårt kristna namn, om vårt rykte, att också det fungerar som en broms. Att vi aktar oss för vissa saker som kan skada vårt rykte. Men vi ska veta att vår gamla människa på inget vis är ädlare än andra människors. Vi har del av samma mörker som icke-troende människor. Vårt mörker är lika djupt. Vi jagar också efter mammon, precis som alla andra hedningar. Vi är uppfyllda av alla slags begär. Vi är själviska. Vi bekymrar oss för allt möjligt och misstror därigenom Gud, att han ska kunna ta hand om oss. Vi sluter våra hjärta mot människor i nöd. Vi föraktar de fattiga. Vi talar illa om människor. Vi syndar med våra tungor och med våra händer och fötter. Vi gör inte det som vi borde göra. Och vi vandrar inte de stigar där Gud vill att vi ska vandra. Kort och gott är det ställt med oss som det var med Jerusalem på Hesekias tid. Om vilket det heter: hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Vilket mörker har vi inte inom oss? Detta mörker gäller inte bara de andra, de som står utanför, eller de icke-kristna. Så vart ska vi gå för att söka hjälp? Kung David, som också hade sett detta mörker inom sig och som hade fallit i svåra synder, han var en som visste besked varifrån hjälpen ska komma. Han säger på följande sätt i Andra Samuelsboken, i sin segersalm: "Ty du, Herre, är min lampa. Herren gör mitt mörker ljust. Du, Herre, är min lampa. Herren gör mitt mörker ljust." Och samma svar ger han i psalm 18: "Du låter min lampa brinna klart. Herre, min Gud, gör mitt mörker ljust." David förnekar inte att mörkret finns inom honom. Han har inte lyckats förinta sin gamla människa slutgiltigt. Men han vet var ljus finns att få. Det är Herren som är ljuset också för honom. Världens ljus, Jesus Kristus. Kristus lyste upp Davids mörka sinne. Och detta ljus ska också vi vända oss till. Vi ska inte söka något annat ljus, vare sig inom oss själva eller hos någon annan. Det finns inget annat ljus än världens ljus, Kristus. Jesus säger till sina lärjungar i sin bergspredikan: "Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret?" Det vill säga, om det som skulle lysa upp ditt inre också det är mörker, och då är det ju självklart att allt det andra är mörker också. Men om det som skulle lysa upp dig också är mörker, hur totalt nattsvart är då inte allt för dig? Om själen upplyses av något annat än Jesus, då har livet djupast sett ingen mening. Visst kan människor säga att deras liv är meningsfullt, trots att de skulle sakna Gud i sina liv. Men vem kan innerst inne förlika sig vid tanken på att allt är slut när vi en gång dör? Att allt bara blir svart och sedan finns vi inte mer? Finns det någon människa som kan förlika sig vid en sådan tanke innerst inne? Jag kan inte förlika mig vid den tanken, utan jag tror att det är Guds vänskap och hans gemenskap som är livets mening. Och att Jesus kom till världen för att han uppenbarade sig för att återställa denna gemenskap. "När jag är i världen är jag världens ljus", sade Jesus. Men kan vi då undra, nu är han ju inte i världen längre på samma fysiska sätt, så att vi kan se honom med ögonen. Vi vet ju att han är hos oss. Det har lovat. Men vi kan inte se honom. Betyder det att han inte längre är världens ljus? Betyder det att vi som nu lever är hemfallna åt mörkret? Betyder det att ljuset i oss är mörker? Vi kan gå till Jesajas tid för att få svar på denna fråga. Då går vi till en tid som inföll cirka 700 år före Kristi födelse. Då fanns inte heller Gud synligt bland folket. Han hade ännu inte tagit sin boning bland dem, enligt profetiorna. Han hade inte bosatt sig i Galileen. Men vart hänvisar Jesaja folket? Jo, till skriften. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem. Och vi läste också tidigare: ska inte ett folk fråga sin Gud? När man frågar sin Gud, då går man till skriften. Om vi lyssnar till Guds rena ord, så finns en morgonrådnad. Den soluppgång som Sakarias sjöng om. Det ordet om Jesus, det ord som ger kunskap om frälsning. En frälsning som tar sig uttryck i att våra synder är förlåtna. För vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av denna kärlek ska en soluppgång från höjden besöka oss. för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och röd skugga. Vi kan här tänka på vad det står i lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Och här i Lukas 1 stod det: i kraft av Guds kärlek ska en soluppgång från höjden besöka oss. Det vill säga Jesus ska ta sin boning ibland oss. Det som han gjorde under det som han gjorde och som vi firar under julhögtiden. När vi lyssnar till evangelium om Jesus, då blir han också vårt ljus personligen. Och vårt liv blir värt att leva. Och vi kan frimodigt gå mot döden, fullt förvissade om att när vi slutar våra ögon för sista gången, så kommer det som möter oss när vi slår upp dem igen på uppståndelsens morgon att vara Jesu vänliga och strålande ansikte. Också då ska han vara vårt ljus. Och vi ska till slut läsa en vers från Uppenbarelseboken 22. Någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampa sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Jag ska läsa två verser från psalmboken 452, vers 4 och 5. Till avslutning här. Sol och stjärnor ljus oss ger, men det ljuset blekt sig ter mot den sol som Gud oss tände och till hela världen sände i sin egen kära son. Denna sol ett ljus oss ger, som mig mörkret släcker mer. Kristus har den solen blivit, Gud har honom åt oss givit, till ett ljus i liv och död. Amen.